Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
De goal van Engvall.
Anfallaren Gustav Engvall, ursprungligen från Färjestaden på Öland, är klar för IFK Värnamo i fotbollsallsvenskan.
Efter en rad år som utlandsproffs med en del utlåningar är Gustav Engvall en allsvensk spelare igen, då anfallaren skrivit på för 3 år med IFK Värnamo. Podden berättar Engvall varför valet föll på fjolårets allsvenska nykomling, trots att han hade andra alternativ.
Och sen var det väl extra viktigt den här gången med min situation jag hade, att det skulle bli rätt och att jag inte skulle hoppa på något bara för att hoppa på. Så jag hade olika alternativ, jag hade ju som du sa svenska klubbar och norska och även lite turkiska sådär. Men det föll på Värnamo. Det var bäst, ska man säga, för att kunna starta om lite, ska man säga.
Givetvis går vi igenom Engvalls snåriga tid som utlandsproffs i England, Belgien och Norge med en rad lån. Och där det bitvis gick riktigt bra i Mechelen. Men till slut blev han petad, utfrusen och fick träna med B-laget. Utan riktig motivering.
Det var väl mer så här att styrelsen och tränaren och de var lite på varandra. Att styrelsen sa att det var tränarens beslut och tränaren sa att det var styrelsens beslut. Så det var lite ovisshet där.
Vi kommer givetvis även in på fotbollsvärlden i stort, där spelare ofta är handelsvaror som flyttas mellan klubbar och där agenterna spelar en viktig roll. Och där Engvall upplever sig ha blivit vilseledd av tidigare företrädare.
Jag tror jag har blivit blåst ganska mycket. Alltså. Jag tror de flesta blir blåsta på nästan varje gång. Jag vet inte om det är många, om du skriver ett nytt kontrakt till exempel med en klubb. Så säger din agent till dig vad han får då. Jag tror jag kan prova om alla gör det, eller om ens någon gör det.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi talar om flytten från Öland och genombrottet i IFK Göteborg. Och känslan allt går rätt som hypad talang. Vi pratar om ekobrottshärvan kring Mechelen och kaoset som följde. Samtidigt som klubben gick som tåget och vann kuppen. Vi pratar om succén i U17-VM för 10 år sedan och den allsvenska debuten samma år. Och så talar vi om målet att snart kunna vända ut i Europa igen. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Kör vi igång. Ålder?
26.
Bor?
Värnamo.
Familj?
Pappa, mamma och storebror.
Utbildning?
Ingen.
Lön?
Det skippar vi. Tillräckligt.
Vad kör du?
BMW.
Vad läser du?
Inte så mycket. Vissa böcker av pappa brukar jag läsa. Så här igen.
Vad tittar du på?
Serier för det mesta.
Vad lyssnar du på?
Allt möjligt.
Vad spelar du på?
Xbox.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Jag vill säga Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har inte riktigt favoritlag, men jag gillar att kolla på Barca, men det var lite deras prime kanske med Xavi, Iniesta och sådär.
Vad klassar du som det finaste du vunnit i fotbollsvärlden?
Cupguld Belgien, tror jag.
Vilken är den största upplevelse du haft som i fotbollssammanhang?
Jag tror också det var den cupvinsten där i cupen.
Med Mechelen?
Ja, med Mechelen, yes.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Vad dåligt med det, alltså. Jag skulle kunna ut det mycket bättre, men jag tror inte ens ha någon. Jag har någon kompis, tror jag. Det är väl det.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag tror att jag är ganska nöjd med reglerna faktiskt.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Det är mer, jag hör inte så mycket, det är mer sjuk, nyp och sånt där. Lite fysiskt med.
Vem är den bästa du spelat med eller emot?
Mot Nangolan, tror jag. Och med, så jag alltid Lasse Wiberg, men tycker den säsongen hade då var bra.
Vad har du tränat mest på i din karriär för att vässa?
Vad sa du?
Vad har du tränat mest på i karriären för att bli riktigt bra?
Min snabbhet senaste.
Vilken egenskap blir du avundsjuk på när du ser andra spelare? Vad hade du velat ha?
Dubbelfotade spelare.
Tar du fram några gamla mål på YouTube eller klipp på något sätt för att bli på gott humör?
Nej, jag har något, men inte för mycket.
Vilken är din favoritfilm?
Django.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig.
Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du?
Ångrar? Själv? Nej, jag vet inte. Jag är ganska nöjd med mina köp faktiskt.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, med cupguld med Mechelen då.
Och när du gör något, vill lyxa till det och liksom göra något härligt, vad gör du då?
Då brukar jag, nu när jag är vän, måste åka till min familj ofta.
Vi träffas ju i Värnamo. Hur är status att ha lämnat Belgien och Mechelen för Värnamo och Småland?
Ja, det är annorlunda såklart. Men jag trivs bra. Det är klart det är helt annat från vad jag är van vid.
Ni fick en stark start, vann första och stryk sen i andra på Borås Arena. Hur mycket påverkades ni av matchflytten och så?
Nej, men lite såklart. Det är klart att det kändes ändå som en bortamatch fast det var hemma. Sen kom det att gynna oss, men det var inte tillräckligt i det här fallet.
Vad känner du annars kring allsvenskan? Hur bra koll har du på allsvenskan nu när du vänder hem?
Ja, men jag tycker jag har okej koll. Jag följer alltid den varje år. Sen tycker jag den har blivit bättre senaste. Jag tycker den växer hela tiden, så det är kul att vara med där och köra.
Vad är det som har blivit bättre tycker du?
Jag tycker många lag har, det är lite mer ovisst. Sen har vi några lag som sticker ut kanske, men annars så ser man ibland vissa lag som kanske inte räknar med att göra en bra säsong och vissa sämre som man ska vara i toppen, så att det är mycket jämnare skulle jag säga.
Ni har ju Kim Hellberg som tränare. Vad sa han till dig som gjorde att du skulle bli intresserad av att komma till IFK Värnamo?
Nej, vi hade ett långt samtal. Och det var framförallt hur han ser på fotboll och hur han får fram sin fotboll. Och han kan lära spela med små grejer. Så att, jag tycker det känns bra senaste. Så det var framförallt det hur han jobbar med fotboll och hur pass mycket fotboll de tränar också för att kunna verkligen bli bra.
Vad är det i den fotbollen som lockar dig?
Nej, men små grejer och mycket liksom köra på det. Det är lätt att säga en sak, men här är det verkligen att vi gör grejerna på plan som vi går igenom innan. Så vi har teoripass innan och vad vi ska göra och sen gör vi det i en och halv timme. Och det är ett sätt som jag inte varit med om innan, att man gör det mycket lättare att kolla lite klipp eller och sen glömmer man det. Men här är det verkligen, gör vi inte något som är bra så fokuserar vi på det liksom.
Du har ju tidigare i Allsvenskan, otroligt nog, gjorde debut i Allsvenskan för 10 år sedan, 2013. Det tror man inte.
Nej, gud, 10 år sedan.
Ja. För du har ju tillhört lite större klubbar får man ju ärligt säga, men först Blåvitt, sen Djurgården, sen är Blåvitt igen. Vad visste du om IFK Värnamo?
Nej, men de har haft en galen resa från upp till Superettan och sen direkt Allsvenskan, sen får man säga en stabil säsong förra året, så att det är en klubb som verkligen tar nya steg, så att jag har följt dem lite förra året och sådär, så att som jag sa, det är liksom nu de tar nya steg hela tiden. Så.
Men ändå där man är, du har ju varit utomlands och spelat och även om du var på lån i Norge. Vad känner man? Agenten ringer och säger IFK Värnamo är sugna. Du ler ju när jag säger det. Hur tänkte du?
Nej, såklart. Det var väl inget jag hade tänkt på innan då. När jag satt där i Belgien och skulle iväg. Men som sagt, jag lyssnar alltid. Och så snackar jag med henne så.
Sen, sportchefen är.
Ja, precis, sportchefen. Och sen kopplar han in Kim några dagar senare. Och sen efter det så känns det väldigt bra. Men det är klart, i början så tänkte jag då, Värnamo, det var inte tanke jag hade för en dag sedan när de ringde liksom att det skulle till Värnamo, men nu är jag här.
många tror ju att det är ju en liten klubb och egentligen inte mycket allsvensk historia. Det är bara andra säsongen. Men de har ju mer resurser än man tror. Fick du en bra deal? För jag menar, jag antar att du ändå inte liksom lämnar för ingenting.
Nej, såklart. Jag, som du vet, kanske kommer ju gratis från Mechelen då. De betalar ingen summa, så jag är nöjd med min del såklart.
Vad hade du för alternativ? Det talades ju om Brommapojkarna, talas om Kalmar FF som du sköt ner själv ganska direkt. Vad fanns det för alternativ när du skulle vända hem till Sverige?
Nej, men det fanns en del. Och sen var det väl extra viktigt den här gången med min situation jag hade. Att det skulle bli rätt och att jag inte skulle hoppa på något bara för att hoppa på. Så jag hade olika alternativ. Jag hade ju, som du sa, svenska klubbar och norska och även lite turkiska sådär. Men det föll på Värnamo. Det var bäst, ska man säga, för att kunna starta om lite, ska man säga.
Du skrev ett kontrakt på 3 år, blir du i princip, 2025 ut. Hur resonerar du kring att skriva så långt kontrakt?
Nej, det var väl Värnamo som lade fram det och samtidigt så kändes det bra med allting. Och det var också någon grej för mig att inte ha någon stress på det heller. Om man skriver 1 eller 2 års kontrakt så kan man sitta lugn och ro och verkligen bli bättre och ta sin tid lite så.
Om man ser, de är nykomling, ska ju hänga kvar. Har du någon klausul som gör att du kan, om de trillar ur så kan du komma ut? Ja. Inte? Vill du inte ha det?
Vi kommer inte. Okay.
Nej, okej. Okay.
Det behövdes inte ens tänkas på.
Du ska ju ersätta Max Antonsson och hans många mål. På något sätt är det ni ju lite olika som spelar, men ändå. Hur känner du med det trycket?
Ja, nej, det har väl varit en fråga jag har fått. Varje gång jag haft någon form av intervju eller liknande. Och det är klart att jag ska göra mål. Men som du sa, vi är olika spelare. Och jag är övertygad om att jag kan göra mål. Men också hjälpa till på andra sätt i både spelet och i att passa fram. Så det är klart. En viss press kanske utifrån. Från andra. Men från mig och Värnamo så är det väl att jag är den spelaren jag är. Och såklart att Kim kan hjälpa mig kanske att bli bättre på att göra mål. Och spetsa till det. Men jag tror det är dumt att jämföra för mycket också.
Jag tror du hade 71 minuters speltid i Mechelen innan du kom hit, utspritt på 5 inhopp är det väl. Vilket slag är du i? Du startade ju senast när ni föll på Borås Arena, men annars ingen start i Allsvenskan.
Nej, jag tycker väl den är god. Jag menar, jag har varit här ganska länge, med en månad, lite mer är det väl. Mer än nästan 2, va? I alla fall. Så nej, men min kropp och fysiskt känns okej. Absolut, att man kan spetsa till den såklart. Samtidigt som jag känner att jag har varit här och kommit in i det bra. Så att jag tycker att jag ligger i ganska bra status. Sen är det minuter man ska få. Och man växer ju varje vecka när man får spela. Och sen kroppen återhämt sig och komma in i det och sådär. Så att jag har väl några matcher kvar till att vara i topp. Men jag känner redan nu att jag kan prestera på högsta.
Du lämnar ju Blåvitt senast du var i Allsvenskan var ju 2018 när du var på lån. Var du utvecklat sen dess?
Ja, då gick jag till Belgien efter. Och sen efter det så jag har blivit ganska snabb. Jag tror att folk har kanske sett mig som en jättesnabb spelare. Men jag har haft bra speed senaste. Och det är väl en sak som jag kanske lite som man inte tänker. Men snabb är jag.
Hur tränar man upp det?
Ja, jag har väl inte specifikt tränat det så liksom individuellt. Men det är väl i Belgien mycket olika form av aktivationer och lite sådär extra träning med fystränaren där nere. Så det har blivit det då.
Du var ju på lån i svenskklubben, kan man väl nästan säga, Sarpsborg, Billborn och Jocke Björklund och så. Hur var det i halvåret?
Nej, men det var bra. Då satt jag väl också i Mechelen och kände att jag var tvungen att gå bort och hoppa på något och känna att jag får spela fotboll igen och bara slappna av. Och det blev Sarpsborg, det var en jättebra tid. Jag trivs jättebra där och det var skönt med att känna sig lite hemma, som du sa, en svensk klubb med många spelare som jag känt sedan innan och tränare och sådär. Så där var jag nöjd. Samtidigt som att vi kom i en ganska tuff läge där. Sen blev vi bättre. Men,
I vilken form kom du i ett tufft läge?
Nej, men klubben i Sarpsborg, jag tror det var på 7:e eller 8:e raka torsken. Och så hade vi Bode och Molde direkt då. Så vi hade väl en 9 raka förluster där. Sen vände det ju. Sen efter det så torskade vi inte än. Vi spelade lika några matcher, annars vann vi allt. Så det var ju styrkebesked och där var jag en del i det. Även kanske om jag inte gjorde 20 mål så slet jag mycket och kämpade liksom.
Blir det lite för mycket fokus på målskytten och att du vill på något sätt lyfta att du kanske har fler dimensioner i spelet?
Ja, alltså i Belgien senaste åren. Nu har jag inte spelat jättemycket senaste 3 åren, men där spelar jag alltid som en form av 10 kan man säga, eller gjort då, bakom en, och är lite mer delaktig i spelet och hitta ytor och sådär. Och det är en sak som jag kanske utvecklar sen jag lämnade Sverige, och då har jag varit mer ren 9. Så det är klart jag har utvecklat det spelet att kunna droppa ner och kombinera mer än vad jag kanske gjorde när jag var yngre i Allsvenskan, när jag var 18, 19, 20, 21 där. Så det är väl en grej, samtidigt som att jag vet att jag gör mål, men det är klart att det är med Kim och allting hur vi tränar, att det kan bli lite spets på det också, såklart.
Du kommer ifrån Mechelen som du ju tillhört under lite längre tid. På något sätt har ju belgiska ligan för en del blivit lite tuff. Nu går ju Merapti, det har ju gått bra även om han blev skadad nu. Men hur upplevde du tiden i Belgien? Är det något speciellt med belgiska ligan som gör att svenska spelare har svårt?
Ja, alltså det är en tuff klimat är det.
På vilket sätt?
Nej, men Mechelen kanske har varit lite annorlunda än man kollar på de andra större klubbarna som Gent och Genk och Brygge och Anderlecht och Antwerp till exempel. Men det är ett ganska tufft klimat. Sen hade vi en tränare som kom in ganska tidigt där som var ganska mer relaxed än de vanliga tränarna är där. Och det funkar ju bra för mig då, första året där. Men det är speciellt då, såklart det var annorlunda första året när vi var andra ligan, och då var det ju lite mer att vi hade en trupp och man spelade, och det var liksom, vi vann ganska enkelt varje match. Och sen direkt gick vi upp till högsta ligan där, och så blev det något liksom, något som bara hände med klubben, och blev det lite mer att vinna matcher än att ska man säga, på en annan nivå liksom. Och då föll jag bort där med min knäskål som kom tidigt i högsta ligan där.
Men den här bilden att man har av att det är kanske en tuff fysisk liga och att det är liksom, man kan bli utfryst, det är mer att spelarna är mer handelsvara. Delar du den bilden?
Ja, så jag har känt på allting tror jag. Jag har varit top of the world där med när vi var cupen och gick upp till högsta ligan, och sen har jag varit ganska långt ner i botten senast också innan jag nämnade det. Så det är väl någonting som är speciellt där också, att det går väldigt snabbt. Det gör vi alltid ut i Europa, men den känns här inte jag i Mechelen för 3 år sedan, men senaste åren det var att då gick vår tränare till Genk, då blev det lite ny sportchef, nytt. Och då blev det helt annorlunda klubben senaste 2 år i alla fall.
Hur försökte de frysa ut dig?
Nej, men det var, jag tror jag är en av, det är väl jag och tre till fyra till kanske som har varit där sedan 2018 då, så vi fick vinna cupen och gå upp. Frös ut, men jag kom tillbaka från Norge på lån. Och hade en kommunikation med tränaren och Steven Defoe, gamla spelaren då. Och sportchefen som jag själv har spelat med i 3 år, vi vann cupen tillsammans då. Och det var inga konstigheter, jag skulle tillbaka och vara med där och se hur det kännas. Och det känns väl bra till en början, men jag fattar att man inte kommer tillbaka från ett lån och gå in i starten direkt. Så jag kämpar ju på som jag gjort liksom, och kände att jag får bara gnugga, får se vad som händer. Kom in och match, kändes bra, hade ett bra skott för det här på ett, gick in, och sen hade vi en del skador, och sen en dag innan, jag vet inte vilken dag det var, men vi hade precis käkat frukost, så kommer Steven till mig och bara ta konversationen med mig då, att de har bestämt sig att jag inte ska träna med A-laget längre då.
Hur tar man det?
Men det var ganska väntat. De hade gjort det innan med några par spelare då, så jag var ganska förberedd på den då. Jag tog det ganska lugnt. Jag var lite mer, jag sa väl ingenting. Jag satt och lyssnade och gick ut, och sen var det B-lagsträning.
Vem tränar man med då?
B-laget. U21 och lite yngre killar då.
Hur är det att gå från liksom A-laget och de resurserna som finns där till att flytta ner i B-laget?
Ja, det är speciellt. Jag var faktiskt inne och käkade lunch och frukost ändå med A-laget några dagar. Och sen tränade jag med B-laget. Så att de tog ju pengar av min lön varje dag, eller varje månad, för mat och en liten summa då. Så då hade jag rätt till det i alla fall.
Men de sa inget att du får inte vara här?
Nej, inte så. Inte direkt, det var väl mer bara, de hade gjort det som jag sa med några spelare innan jag kom då, så jag hade ändå koll på att vissa spelare som de kände att de inte trodde på eller...
Motiverade de det på något sätt? Förklarade de för dig varför?
Nej, inte riktigt sådär. Det var väl mer såhär att styrelsen och tränaren, och de var lite på varandra, att styrelsen sa att det var tränarens beslut och tränaren sa att det var styrelsens beslut, så det var lite ovisshet där.
Hur är det när det är gamla lagkamrater som han har spelat?
Ja, det är konstigt. nej, vi hade ju en konversation, jag och de vissa jag håller, eller i laget då, som jag var tajt med sen länge, och jag sa ju det att när de skickade de andra spelarna att det kanske hände mig, men liksom, nej, de skulle inte skicka ner, det varit här i 4,5 eller sen på 5:e året, till sommaren var det 5 år, så de kommer inte göra mot det, men vips, så var det så.
Hur känner man då när framtiden, man vill ju spela fotboll och så får man träna med B-laget och det gör man inte för att man ska spela där.
Nej, precis. Nej, det är speciellt. Samtidigt som att redan innan det så hade jag en känsla av att jag vill ju spela fotboll, och det kände jag att det kommer nog inte få göra i Mässjö längre, utan att det var lite in the past, så att säga. Så redan innan jag blev nedflyttad så hade jag ju fått igång grejen att lämna då.
Fick du ut alla pengar och så?
De var där, ja.
Du fick det, men de är skyldiga dig pengar nu alltså?
Nej, inte så. Det avslutades på ett ändå bra sätt.
Hur slutade man att de släppte dig gratis?
Nej, men det var väl framförallt att de... jag vet att de haft ekonomiska problem innan då. Och det är väl lite så att jag hade väl en ganska hög lön där, så att skulle inte jag vara sitta på bänken, eller antingen var det väl lite att spela eller inte vara med överhuvudtaget då. Lite så.
Så att om du avstod det, jag menar, du hade ju kontakt sommaren 24, ja, rätt hög lön. Avstod du det så fick du gå gratis helt enkelt.
Ja, men lite så kan man väl säga.
Om vi tar den mer ljusa tiden i Mechelen när du kommer dit, och jag menar, ni spelar division 2 och det går starkt och gör mycket mål. Ni går hela vägen i kuppen och vinner kuppen också. Hur är den tiden?
Ja, den är magisk. Jag menar, jag kom dit och hade faktiskt en tuff tid i början då. Vi hade en annan tränare som kom dit och han var...
Det var ändå han som hade lockat dit dig.
Ja, precis. Det var ju han. Men sen när vi kom dit så kände jag direkt att det var något fel med det som han höll på med. Liksom. Och det gick en vecka, 2 veckor. Och han kunde liksom gå på personangrepp, men ganska hårda grejer mot individer liksom, på träningen. Andra, hans kollegor liksom. Så det slutade med att hela tränarstaben och gick upp till sportchefen och sa, nu får du välja antingen oss eller tränaren då. Och så väljer de att kicka tränaren då, så kommer den andra tränaren in, och direkt då efter 2 veckor så får jag börja spela. Så det räddade min situation, för annars var jag spelade 5-10 minuter liksom. Och så det räddade min situation, och sen efter det så flög det bara på.
Ja, för du gör ju mycket mål assist. Är det du behöver liksom, att lite softare och lite förtroende?
Jo, men lite så känner jag efter en tuff period senaste tiden då jag bara har kämpat på egentligen och varit professionell i det. Det är inte så att jag har gått runt i Belgien senaste 2 åren och skitit i. Jag har liksom kämpat varje dag för att visa, och jag känner väl att det får vara någon form av nivå på det också. Att, och nu känner vi inte att jag går hit för att jag ska få garanterad speltid, för så är det inte. Vi vänner på det, är bra spelare, väldigt, väldigt bra och faktiskt stark trupp. Men det är klart att här är lite annorlunda, för jag har mycket fotbollsträning och helt annat lärande från Kim då.
Just det här med liksom att det är så tuffa tag. Jag menar, vi pratar mer sen om Bristol City också, där det också var tuffa tag. Kan man förbereda sig för det? Eller är man liksom, man är hemma i allsvenskan och sen så kommer man ut och det är någonting helt annat?
Jo, nej, alltså det är ju tänka mig på när jag gick till Bristol, som du sa att vi skulle prata om senare, men då är det ju som en käftsmäll nästan. Och när man är så pass ung som jag var också, jag var 20 tror jag var. Och då fick jag den tuffa perioden där. Och det har ju något sätt tagit med mig in i framtiden, så att får du det tidigt så kan du hantera på ett bättre sätt, som jag tror jag har gjort nu. Men det är klart, går man från allsvenskan ut så, det var ju otroligt tufft. Så är det ju.
Men i Mechelen så kunde du bättre hantera det, så att säga.
Ja, men precis. Jag var väl långt ner där i början när jag kom då, när första tränaren var där. Då var det ju inte alls kul. Då var jag ju nära på att säga liksom att, ja, men vi ses. Jag drar på. Jag bara drar liksom. Men sen kommer den nya tränaren, så ändras det ju snabbt. Det är ju det med fotboll. Det går ut båda håll ganska snabbt. Ja. Nej, det är speciellt där. Och man lär ju sig på något sätt att hantera det som så nu slutet. Det är tufft, men man tar det bara på ett sätt.
Du gör ju 10 mål och 7 assist när ni går upp. Ni vinner ju som sagt kuppen som du berättat. Jag som är så gammal minns ju Claes Ingesson och Kenneth Andersson som var där. Levde det kvar liksom att de var starka profiler i Mechelen en gång i tiden?
Ja, gjorde jag det. Det är ju, hörs mycket till och med efter matcher som kommer folk förbi och börjar prata om Claes och Kenneth liksom. Lite äldre snubbar med med x antal bärs i kroppen kommer fram och börjar snacka lite. Så att de lever kvar, absolut.
Hur var det för dig och sen när Merapti kom också?
Ja, när jag fixade dit Merapti faktiskt. Det var jag som fixade dit den. Sportchef frågade lite om han och sen snackade med Krim. Och jag tror inte Krim hade gått dit om inte jag var där. För jag sa till han liksom hur, mer från ett annat perspektiv. Då. Så jag väntar fortfarande på lite arvode från sportchefen. Men han har ju lämnat den så att det kanske är en ut i sanden då.
Var du utlovade det arvode?
Nej.
Nej. Jag tänkte Krim skulle sticka till dig en liten slant. För
ja, men det kan man ju tycka, men det har man inte heller fått. Så.
Nej, nej.
Ja.
Men var du förvånad att han lyckades så väl i Belgien?
Nej, alltså det var jag känner Krim som innan. Vi spelar ju både i Djurgården tillsammans och i U21-landslaget x antal matcher. Så, och jag vet hur han funkar som människa. Han skulle trivas bra och skulle spela. Och det har ju stämt också.
Då när ni blev uppflyttade och vann kuppen så blev det ju, ni fick ju inte spela Europa League för det kom ju den här operation rena händer. Michelin helt enkelt hade påverkat olika matcher och så. Hur var det att befinna sig plötsligt i något som du inte varit inblandad i men ändå påverkade er väldigt mycket?
Ja, det var helt knas. Det var liksom nästan lite overkligt för vi hade haft sån, det var när vi var riktigt heta tror jag, det gått som tåget sen plötsligt kommer en nyhet om. Och du vet, det är sånt drag och det är massa olika rykten att vi ska få åka ut till amatör 3, alltså fjärde ligan och allt ska bort liksom. Och sen lever vi i en ovisshet hela vägen in. Alltså när vi spelar en cup och vinner kuppen så vet vi inte ens vad kommer hända med klubben nästa säsong. Så vi tar ett kuppguld och liksom firar, vinner ligan, firar. Vi har ingen aning vad som händer nästa säsong för det beslutet har inte kommit än. Så vi liksom, vi säger ju bara att vi kör på och vi har så jävla bra lagen och liksom vi värver ju från högsta ligan till andra ligan för att gå upp liksom. Det var i den nivån. Så vi lekte ju nästan hem där. Och sen går vi in i försäsongen då utan att veta att ska vi få gå upp? Eller ska vi, vad kommer hända med oss? Vi har ingen aning. Det kan vara så att de säger beslutet att ja, men ni får spela andra ligan igen eller tredje ligan eller vem vet liksom. Så var vi på försäsongen i Holland. Så en lugn eftermiddag bara så får vi det här beskedet då att vi får gå upp då. Och då blir det ju helt knasigt liksom. Men vi hade ju den i ett halvår liksom. Att inte veta vad som skulle hända med oss. Så det var jävligt speciellt. Och sportchef och allting. De åkte ju liksom. Det var ju liksom fängelse och.
Ja, vad är din bild? Hur är belgisk fotboll lite rutten? För jag menar den operation rena händer var ju väldigt många klubbar. Ja. Framförallt en agent som var utpekad. Mm. Men hur ruttet är det?
Ja, nej, det var inget jag hade kunnat tänka på. Att det skulle vara så. Men jag tror efter det så har det väl lyckats ner sig kan jag hoppas. Men det är klart det var inte bara en klubb. Det var ju som du sa, det är många inblandade och så där. Och det tänker man inte hände så på den nivån.
Vad sa man i klubben?
Kommer jag, det var länge sedan men det kommer ihåg. Det var bara samtal från vem var som hade det då. För då var ju inte sportchefen där eller de. Så jag vet inte vem som höll det. Men någon från styrelsen liksom har uppdaterat oss om situationen helt enkelt.
Men har du under dina år i Belgien blivit frågad om att rigga matcher eller något sånt? Så att efter det är din bild att det är rena händer helt enkelt?
Jag tror det. Jag tror att de fick ut det mesta under den undersökningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Här kommer fler blåvita spelare. Och enorm är Gustav Engvall! Och vilket mål han gör! Via ribban och in i mål! Gustav Engvall.
Bollen mot Engvall, Engvall mot Per Karlsson. Engvall skjuter! I mål för IFK Göteborg! Gustav Engvall är tvåmålsskytt i jättematchen i Solna! Ett sånt superkyligt avslut av Gustav Engvall!
Vi pratade om det tidigare, att det är 10 år sedan allsvenska debuten. Du var ju ett stjärnskott från Öland, Färjestadens Guif, som gick till Blåvitt. Och hur kom det sig att du gick till Blåvitt då?
Ja, det var väl... jag spelade ganska tidigt i Division 3 där som 14-15-åring. Och det gick bra och sådär. Och jag träffade Kalmar flera gånger för att prata om framtiden. De väl in mig i deras tipselit var det då. Men sen var det mamma och pappa som var lite så här, sitt lugnt i båten sådär. Och det gjorde jag ju då. Så jag tror att de hade mer kollat Göteborg Vinterhätt än vad jag hade då. Och sen efter ett tag så stod det i tidningen, kom ihåg, att Göteborg Vinterhätt. Och sen...
Och då tror man på det.
Ja, då trodde jag på det. Då var jag överlycklig 14-15 liksom. Och sen så sa vi allihopa att men vi åker på att träffa dem och bara kolla läget. Och sen tyckte jag deras koncept var... helt annorlunda än vad Kalmar la fram liksom. Kalmar, där var det nog lite mer att de får ju egentligen alla från trakten liksom. Satsar du och ska försöka, då kan man det gå till liksom. Och där var de väl lite kanske för säkra. För det har ju knappt hänt innan att någon har gått något annanstans. Men när jag såg Göteborg hade ett bättre koncept då, och jag kände mig taggad på att åka dit och bara fokusera på fotbollen, att kanske vara kvar i Kalmar då med och ha kvar alla trygghet, alla kompisar, familj och bara fokusera på fotbollen liksom.
Var det därför, finns det någon tagg kvar från Kalmar? För det känns som att du tidigt var ute och strök Kalmar när du nu skulle vända tillbaka till Sverige.
Nej, det är det inte. Alltså, jag har ju många av mina kompisar har varit där på något eller annat sätt liksom, så jag har inga hyser agg mot Kalmar FF liksom. Men det är klart att det var ju, jag valde min väg och den är ändå, tror jag, att det var rätt beslut att gå så till Göteborg istället för Kalmar.
Man minns ju när du lappade till Henrik Rydström och kallade honom lilla gubben på Twitter och att han trodde han visste.
Ja, det kommer jag ihåg. Det har jag fått höra ibland. Farsen brukar dra den ibland.
Brukar han? Det blev laddat nu när ni möter Malmö FF.
Ja, det är det. Nej. Jag har träffat Henrik efter det faktiskt också. Jag tror jag spelade futsal med honom för några år sedan.
Ja, okej.
Länge sedan.
Tunnlade honom, hoppas jag.
Nej, faktiskt inte. Han var stabil defensiv. Nej, då var man väl inne i det här. Jag kommer ihåg att det var min första. Jag tror jag precis gjort mål mot Kalmar också. På Ullevi mot. Och då var man lite omogen och kände sig top of the world. Så att,
Du kom ju fram otroligt snabbt under Stara och gjorde mål mot AIK och mål mot Djurgården i nära SM-guld. Hur var den tiden när allting rullar på?
Ja, det var magiskt. Det var lite som en dröm. Vi hade fantastiskt lag och att slå igenom så tidigt var också någonting kanske inte som man inte ser så ofta. Göteborg har väl lite tendens att de ofta har någon som sticker upp sådär, men att vara med om det och vi var verkligen så pass nära också och det var verkligen att man kunde ta på det. Så var det ju fantastiskt. Sen ramlade vi på målsnöret så.
Hur är det att vara ung talang och på något sätt hela världen ligger framför en och det mesta går åt rätt håll?
Jo, det är magiskt. Jag kommer ihåg den tiden, det är liksom, man lever bara med nuet och jag vet inte, men varje dag känns bara som man bara är top of the world liksom, och du är 17-18 och börjar spela allsvenska och göra mål och man liksom syns på ett sätt som så ung och det blir ju verkligen från 0 till 100 direkt.
Är det svårt att hantera?
För mig var det inte så svårt, men jag tweetar lite om Henrik då.
Ja, det kan jag ju, men...
Nej, men annars så var det ganska okej. Okay. Jag tycker jag höll mig på banan, tycker jag.
Du har ju varit tillbaka en gång till i Blåvitt. Hur förvånad är du över Blåvitt kräftgång idag?
Ja, nej, det är klart att de har en tuff period. Jag känner ju, pratar mycket med Dahlberg och Emily för Göteborg.
Pontus Dahlberg, Emil Salomon, precis. Gamla kompisar.
Så de pratar ju mycket med mig. Vi pratar inte så mycket om vad som händer i klubben, men att det ser väl alla att det är inga jättegoda tider som är ju nu.
Du var ju tillbaka 2018 trots att du hade varit lite irriterad på Boats Gren och liknande. Hur var den andra varvet i i Blåvitt.
Men det var okej. Jag tyckte väl lite att, att man kom tillbaka dit och man kunde lösa problem och lämnas bakom sig. För att jag tror både jag och Göteborg har haft bra tid tillsammans. Sen, ja, så jag kom egentligen när jag var 16 tills många år framöver. Så där var det framförallt att ja, de ville ha mig och vi kunde lösa allt på ett bra sätt. Liksom.
Det är ju rätt fascinerande karriär du har, att efter du går till Bristol City, du går tillbaka till Djurgården på lån, tillbaka till Bristol City, tillbaka till Djurgården, sen till Göteborg. Hur är det att liksom bara hoppa ut? Det måste utifrån framstå som lite jobbigt.
Ja, såklart. Det är det, absolut. Det är såklart, det är speciellt. Alltså visst, jag hoppar runt i kanske eller Göteborg och Djurgården, men framförallt det här med lån, och det är stressande framförallt. Som jag var på Djurgården där, så var jag på lån, och sen i sommar så ville Bristol tillbaka mig, och sen när Djurgården vill ha mig hela säsongen så missar jag ju 2-3 matcher på sommaren, som Bristol skulle ha ett annat kontrakt från Djurgården och de skulle betala mer pengar, och så blir jag missade matcher, och det är bara, du sitter verkligen och bara väntar och du kan inte göra någonting åt det.
Hur svår är den världen?
Ja, den är svår. Så lån var väl också liksom att jag har varit på lån nu ett x antal gånger, senast nu i Norge inte så länge sedan, och nu var det fortfarande människor som sa, men lån liksom. De tänkte väl att ja, men kan jag gå på lån till sommaren och köra bra, kan vi sälja sen. Men jag sa ju direkt att jag är dan med lån. Alltså.
Varför vill du inte gå mer på lån?
Nej, men det är en form av ovisshet också. Jag menar, var på lån och nu vill jag tillhöra en klubb där jag vet att jag ska vara, och där jag vet att man kan få en känsla av klubben, ska man säga, och verkligen ta det därifrån liksom. Men att man ska vara på lån och sen vet man om 2 månader, vad händer då? Vad säger de då liksom? Till exempel om jag ska vara på lån i Värnamo från Mechelen, så är det en ovisshet i sommar till exempel, och där har jag varit för många gånger.
Hur är svårigheten när man kommer till en ny klubb och man vet att jag har 3-4 månader på mig att göra avtryck?
Ja, det är speciellt. Samtidigt är jag ganska bra på att hantera det där, utan att, men det blir också någon sätt att jag kommer dit och så får man bara köra sitt race och också tänka på sig själv. Inte att man inte är en lagspelare, men det blir också att man tänker på, ofta går det på lån när du har fått dåligt med speltid eller vill komma igång, och då får du ha den känslan också när du går dit att nu får jag komma igång. Liksom.
Du säljs ju av Blåvitt till Bristol City. Väldigt omskriven för övergång blev det ju mest egentligen för att ett par andra agenter dyker upp från Sverige som ju är involverade i själva affären mellan Blåvitt och Bristol City, men de tar bilder med dig också. Ja. Så. Hur, ta oss tillbaka till det. Hur upplevde du det?
Ja, det var något nytt alltså. Det var liksom, jag kommer ihåg bara att jag läste om det. Jag satt efter någon match, jag var skadad och hade lite problem med knät, så att jag var ändå skadad, så det hade inget skulle hända, och sen får jag någon nyhet, min kompis, jag sitter och käkar med kompis i Göteborg där på en restaurang, så får jag en nyhet om att Bristol City vill ha mig då. Så ringer min agent och säger, vad händer? Och han säger, nej men det är inget jag har hört. Och sen en timme senare så är det on då. Och sen efter det så är det sån jävla soppa alltså. Jag vet ju knappt själv vem som var vad och vem som var inblandad. Så det är ju så många händer så att det är nästan löjligt.
Vet du vad de agenterna gjorde som var där så att säga?
Nej, jag vet bara att de ville ha pengar helt enkelt. De kände väl att de hade förmodligen, jag har ju inte själv koll på det riktigt, men att jag antar att de hade pratat med Bristol och med Blåvitt och gjort en deal mellan dem, antar jag då. Det är väl det mest logiska.
Du hade samtidigt också en tvist med Blåvitt efter det. Hur slutade den?
Men den var bra. Det var ju den under perioden jag gick tillbaka där i Göteborg.
Så ni löste det? Du fick vad du skulle ha?
Ja, det var en bra lösning. Både för klubben och mig då.
Och med agenter, för jag menar, du har ju gått igenom ett antal agenter nu senast, jobbade du med förra landslagsmannen Magnus Hedman och är väl hans främsta klient i hans stall. Hur landade du hos Magnus Hedman?
När jag var en slump faktiskt, så hade vi en gemensam barber faktiskt i Stockholm som jag också bra kompis med, och många klipps också där. Och så var
jag... Så frisören ordnade?
Ja, typ, nej men så ringde han frisören då, och vi skulle käka lunch, jag och frisören då. Och så sa han om Mange kunde komma, men då jag visste ju klart han var agent och liksom, jag sa klart han kan komma. Och sen snackade vi inte så mycket om fotboll, men att vi pratade om allmänt så där, och de berättade lite och sådär. Och sen byggde vi en relation, och sen till slut så kände vi väl att det var dags att köra. Och jag är jättenöjd med Magnus, och lite annorlunda än andra former av agenter man haft.
Vad tillför han?
med mycket ärlighet, vilket jag haft ett x antal agenter, och där är det aldrig riktigt någon ärlighet. Det är ganska tyst om summa hit och dit, och här är många ganska öppen, eller ganska han är öppen med vad som går hit och vad som går var och allt möjligt. Så det är en fantastiskt ärlig människa.
Hur svårt är det att som spelare navigera agentvärlden?
Ja, men det är svårt. Jag menar, det är många som finns där ute, och att välja rätt, det är svårt, tror jag. Och speciellt när du är yngre, nu har jag lite skinn på näsan, haft lite olika, så jag har väl lite mer koll på det nu också och känner att lite vibes också om hur de jobbar, och så många är absolut den som är där.
Hur ofta tror du att du har blivit blåst genom åren?
Jag tror jag har blivit blåst ganska mycket. Alltså. Jag tror de flesta blir blåsta på nästan varje gång. Jag vet inte om det är många, om du skriver ett nytt kontrakt till exempel med en klubb, så säger din agent till dig vad han får då. Jag tveksamt tror om alla gör det, eller om ens någon gör det.
Hur kan man skydda sig?
Ja, det är svårt. Det är väl att försöka vara ärlig mot agenten, men det är också svårt. Speciellt när du är ung också. Men,
för du vill väl egentligen koncentrera dig på att spela fot?
Ja, så är det ju. Och det är det jag tänker också, att om man ser ett nytt kontakt, då kanske man är så nöjd över det och glad bara för att spela fotboll fortsatt. Och så man inte tänker de andra detaljerna.
Men kan man å andra sidan vända på det och säga att oavsett vad agenten tar betalt, om du får ett kontrakt, det här får du och du är nöjd, ska du strunta i om agenten får x miljoner då?
Ja, det är ju det. Det är ju det också. Det är ju en jävligt svår situation, så att säga. Det är ju svårt att lita på, samtidigt som att jag känner att Magnus och jag, vi har den relationen som jag inte haft innan med en agent, att han lägger verkligen fram allt på bordet. Och
vet du det då?
Ja. Eller, ja, men jo, det vet jag.
Så han visar att det här får jag om Värnamo får göra det här, eller ja, vara med Kjellin, eller vad det som var.
Precis, det har varit en öppen dialog.
Har det varit någon tillfälle när du liksom fått reda på i efterhand att, och det visade sig att den som var involverad i den affären fick så och så mycket? Är det något sånt uppvaknande du varit med om?
Nej, inte riktigt, men att det har väl lite varit att man de inte helt ärliga med exakt vad de får helt enkelt. Men det är klart att ser på ett nytt kontrakt till exempel, så får de en viss grej. Kanske man inte tänker, utan man kan ju tänka att det är med övergångssumma och så vidare, men även ser vi ett nytt kontrakt och så får.
Tycker du att man skulle liksom öppna upp så att alla behövde visa vad de gör för affärer, både agenter och klubbar, att de skulle behöva visa den här affären ryms i så här mycket pengar och det går så mycket till den och så mycket till den?
Alltså det borde väl vara mest legit egentligen. Sen är det väl, det är alltid så här, man känner folk och du vet, någon agent känner den sportchefen, och det är svårt att veta också, även om man lägger fram det, vad som går bakom, tänker jag också. Så det är väl ett bra system, jag vet inte om det skulle funka så bra.
Om man säger till tiden i Bristol City, Lee Johnson var ju där då när du kom dit. Hur var det liksom spelmässigt?
Ja, det är också speciellt då. Det är väl framförallt att jag går dit och då vet jag om det, att det har varit mycket fuffels med.
Ja, för det är också någon sportchef som är involverad, som är väl någon...
Så sportchefen, de har ju två sportchefer tror jag, så en sportchef är involverad i den då. Och sen dröjer det väl inte längre än en månad, kanske två, tre veckor i månaden. Och så är han kickad då. För då antar jag att de fick reda på att han hade klivit in i min affär då. Och tagit pengar antar jag.
Men det är något du aldrig vet då?
Det vet jag aldrig. Men jag tror nästan det. Men utan att veta då. Men det kändes lite så. Så efter det fick jag det lite tuffare också. Så.
Ja, för att de ville på något sätt straffa dig helt enkelt.
Jag vet inte hur det kändes. Men någonting fuffes var det. För jag tror inte... Han var ganska ny också tror jag. Så att han skulle bli kanske en slump. Det vet jag inte. Men det kändes lite skumt.
Hur har alla de här grejerna påverkat dig liksom som spelare?
Ja, alltså jag tror man är bra att koppla bort grejer alltså. Jag menar, Bristol var tufft, men alltså då var jag ung också. Det är svårt att säga, men alltså, då var det egentligen att nu tror jag det varit lite annorlunda om det hade hänt såna här grejer när jag är 26-27 snart. Då var jag liksom 20 och ville bara gå till England för att jag kände att jag ville dit liksom. Och då var det bara fotbollen som räknades. Så det är ju speciellt då, men nu så tror jag att man har tagit det bättre. Men sen när du är ung och du tar ditt första steg, då är det tufft. Alltså.
För jag menar, tittar man i en statistik, du gjorde ju mycket mål i Blåvitt och gjorde mycket mål när du var inlånad i Djurgården, så hade du en jättebra säsong i Mechelen. Att sen är det period när du, jag menar, blir City, du spelar inte jättemånga matcher. Hur är det liksom, man är ung, man kämpar och man liksom vill slipa på det som sker inne på plan, och så är man fast i ett annat mönster?
Ja, nej, det är tufft. Som sagt, den Bristol kom ju lite som en reality check. Att jag tänkte att jag skulle gå dit, och jag kommer ihåg att tränaren pratade med mig också, liksom att jag tagit mig dit, och att de alltid har spelare som gör det bra, sen säljs de till Premier League eller till bästa lagen i Championship, och sen det var det de sa till mig också liksom, och sådär, och man kämpar ju på där länge, men sen det vänder ju snabbt liksom.
Var tror du din fotboll passar bäst? Du testar på Championship, testar på ett par divisioner i Belgien och Allsvenskan, Norge.
Nej, alltså Championship är en fantastisk liga. Spelar du där så är det väldigt roligt, i mycket matcher, och du tränar på en, alltså du tränar ganska korta pass och sen fokuserar på matcherna, sen återhämtning, så är det match igen, och där är ett jäkla tempo. Så det är någonting som jag kände där att fan, det ville man vara en del av. Och sådär. Men samtidigt så tycker jag Belgien, att där har jag ändå satt mig på karta på något sätt, samtidigt som det var andra ligan, och sen började jag väldigt bra högsta första matchen innan mitt knä gick åt skogen då. Så att Belgien också en bra liga, och det är bra tempo och sådär, men jag tycker om Belgien. Jag tror att det är rolig liga, bra fysiskt, bra, många bra lag liksom.
Är det en liga du kan rekommendera spela och gå till?
Jag har Victor Wernersson också. Och Krim då, så Krim har gått bra. Victor väl...
Han hade tuffare i Mechelen också.
Ja, en Krim i alla fall. Så jag har väl en bra värvning och en lite sämre då. Men nej, det är tufft klimat är det. Och jag menar, det handlar inte direkt om att man inte är en bra spelare om man inte spelar. Det är bara att det går väldigt snabbt där. Så min skada, så var det två nya anfallare inne, och sen så var det så.
För just den skadan, du startar ju när ni har gått upp bra, men får en skada som gör att du hamnar lite snett. Hur mycket påverkar den skadan dig idag? Liksom, har det hängt kvar?
Nej, alltså du menar...
knäskadan.
Kroppen liksom. Ja. Fysiskt, nej, det känns jättebra. De sa väl att det kan ta ett tag att komma in i, eller få igång stabiliteten. Men när du väl får igång stabiliteten så är det, jag bytt ju ligament då helt. Och efter ett tag så blir det starkare knä då. Så det känns jättestarkt. Ta i trä, men... det känns bra.
Om man tittar framåt, du har ju 3-årskontrakt här. Ändå, du är ju fortfarande väldigt ung. Är ändå målet att studsa ut igen?
Ja, såklart. Jag menar, den målsättningen har jag såklart. Att testa på utomlands igen. Där jag har varit x antal år nu. Och det är klart att det är ett mål man har. Och jag tror det vore konstigt om jag kommer hem som 26-27 och känna att nu ska jag spela här tills karriären är slut. Och det hoppas jag att jag kan ta nya kliv ut såklart och ta med mig mer erfarenhet.
Hur mycket har du pratat med Värnamo om det? Är de medvetna om det? Att det är det som
jo,
du hoppas?
Det tror jag Värnamo vet också. Att det är en filosofi de har också, att som vi tränar och som vi spelar fotboll på, så har de en målsättning också att spelare ska lyckas och kunna ta nästa kliv som de gjorde förra året, både med Magashi och Antonsson och så vidare. Så
känner du att utifrån den bild du har av Värnamo, att de har ersatt de två som har försvunnit, tongivande spelare med dig och kanske Simon Thern?
Jo, alltså det tycker jag. Jag menar, det är ju alltid 20 mål på Antonsson, och Magashi var duktig också, men om vi kollar nu så är vi väldigt bred trupp. Någonting jag tror inte Värnamo har känt innan. Nu har vi väldigt många alternativ, och som Kivi spelar fotboll också, så har han många alternativ taktiskt att välja på. Så det är klart att de har ju ersatt dem på ett bra sätt, och jag tror att vi har en väldigt bra trupp.
För 10 år sedan så var du också med i ett U17-VM som satte dig och många på kartan. Jag menar, ni är ju många som hänger kvar i elitfotbollen. Mm. Tänker du tillbaka till det Abu Dhabi, ni tar ett VM-brons? Minns du det?
Ja, gud ja. Det är också, jag sa innan att det var cupguldet som var bästa minne, men den är också i toppen faktiskt. Det var ju fantastiskt tid. Det var också med laget vi hade, och med Roland som
Roland Larsson som nu är Malmö FF.
Ja, det var fantastisk tid.
Insåg man då när ni var firade hur svårt det skulle vara att liksom lyckas på seniornivå? Det är ju inte alla som har tagit livet.
Så är det ju. Det är många som går olika vägar efter, och just där och då tänkte man ju att vi var väl första svenska ungdomslandslag som spelade någon form av VM eller EM till och med innan också. Så då tänkte vi att hela laget är väl i toppen om 2-3 år liksom. Alla fast spelar allsvenskan och de som utlands spelar väl där liksom. Så där var du väl lite, inte blind, men där var du verkligen att det var liksom nästan redan klart. Eller kändes som det var 17 liksom. Du flög, du VM-brons i Abu Dhabi, du vet.
Hyllas på fotbollsskalan och hyllas av Zlatan.
Zlatan och allt liksom. Så det var lite overklig känsla, men då var det också att ja, men det var liksom inga problem att kolla på vissa spelare som man trodde skulle bli hur bra som helst liksom.
Vad är det som krävs för att ta det? Jag menar, du har ju uppenbarligen tagit klivet. Vad är det som krävs för att klara det?
Så det är svårt. Alltså, det är klart att jag fick chansen ganska tidigt där. Till och med innan VM så spelade jag i Göteborg då, en match eller två kanske en. Och det är ju det här nålstrat som folk säger att du ska igenom. Och det är väl tillfälligt också att få chansen, men samtidigt så måste du också ha någon tro på dig själv och verkligen vara starkt psykiskt. Och men att det är inte lätt att komma upp i ett A-lag som ung och du får verkligen kämpa som du måste göra liksom. Så att,
vad hade du velat veta då som du vet idag?
Oj. Nej, men alltså jag tog mig igenom det, men det var inga roliga tider där första halvåret i Göteborg liksom. Var tufft och på träningarna, och det var mycket ska man säga tufft klimat och så här.
Att de ville liksom trycka till
det. Men lite så här tufft och
den gamla skolan.
Ja, nu är det lite annorlunda tror jag, men just då så var det tufft, och det tog jag mig igenom. Men jag tror att jag har varit lite mer förberedd på det och så där, så tror jag att det har blivit lite lättare.
Du kliver ju uppåt i landslaget och U21 EM och U21 landslaget. Hur var det? För på något sätt följer ju pressen med. Ni hade gjort det bra. Kände du den pressen att leverera?
Du menar U21 senare?
Ja, precis.
Ja, alltså det var väl inte jättemånga av oss i U17 som kom med i U21 sen ändå, va? Jag tror inte det var jättemånga. Men alltså det är klart, U21, där ändrades det ganska mycket. Det var lite mer årskullar också, så vi tänkte ju i Abu Dhabi där att då var det ju, vi skulle vara hela U21 om 2 år liksom. Men där blir det annorlunda och folk gick åt lite höger och vänster och olika vägar. Men det är klart att U21 är en bra tid, men det slår ju inte U17 liksom.
Nej. Du får ju även testa på A-landslaget 2016 på en januari-turné. Hur var det?
Det var coolt såklart. Det var väl ett mål man hade. Sen tänkte jag väl inte riktigt att jag skulle komma med. Jag tänkte nästan att det skulle vara mer rimligt att komma med 2014 då jag var 18 och hade stått igenom och hade väl 8 mål senare på hösten där. Men så kom jag med nästa år istället och då var jag lite besviken 2014, och sen var det jättekul 2015 då. Men det var coolt såklart. Och spela där nere med Hamren då.
Ja, precis. Du minns det?
Ja, det var läge. Jag blev gammal där, 10 år sedan allsvenskan också. Så att, tiden går. Nej, ja. Men det var coolt.
Det var ju inför EM. Känns det otroligt att det är så lång tid? Jag menar, det är 7 år sedan du var med i landslaget. Det känns ju bara otroligt. Ja. Och jag gissar att det är inte det du har längst fram i tankarna.
Nej, det känns så länge sedan du säger det.
Men du, jag gissar att du hade det då när du kom fram och du flyttade till England, att du tror att du ska ta den vägen.
Såklart, det är det ju. Det är den vägen du tror att du ska ta där. Och när du spelar januari-turnén där, spelar i Sverige, och sen ett halvår senare så gick jag till, eller ett år senare så gick jag till England. Då var det ju bara att köra på den vägen. Sen ändras, men det blir annorlunda situationer.
Hur bearbetar du det? Vem snackar du med liksom för, eller sitter du och ältar själv?
Nej, men jag har mycket kommunikation. Jag har ett par kompisar som är tajt med, som jag säger alltid. Min familj som är väldigt nära. Så jag har många bra, Magnus Hedman också, som är bra mentalt också. Så jag har många runt omkring mig som gör det. Men framförallt min familj vid den tiden var väl framförallt då.
Du har ju talat lite om det. Det är just det här att motgångar kan stärka en. Är det så, eller är det en klyscha?
Nej, för mig är det ingen klyscha i alla fall. Jag vet att jag har blivit otroligt stark av det jag har gått igenom. Både i Bristol var ju första testet, och sen både i Bristol, och sen var det väl ganska ljusa tiden då fram till Mechelen för 2 år sedan. Så att, det är ingen klysch, inte för mig.
Och nu med Värnamo vill du göra avtryck i allsvenskan igen. Vad talar för att du lyckas?
Ja, men såklart. Det känns bra här. Talar för att jag lyckas. Jag har blivit en bättre spelare. Jag tror att vi spelar fotboll som passar mig, med mycket bollinnehav och sådär. Så jag tror att det kommer bli jättebra. Jag tror att jag har många spelare runt omkring mig som är duktiga, och sen tror jag att jag kan växa på ett sätt också.
Känner du att du har något att bevisa?
Nej, alltså inte riktigt så. Men det är klart att jag kom hit, men såklart att jag ska vara bidragen till att Värnamo och vi gör en bra säsong. Och sen kollar jag väl inte så jättemycket att jag måste göra x antal mål eller x antal det. Men att jag får komma igång ordentligt, och sen vet jag att målen kommer komma och assisten kommer komma, och vinsterna för Värnamo kommer också komma. Så att...
Vad betyder det att flytta hem och spela på en riktig hemmaarena och istället slippa Borås Arena som ni?
Ja, nej, det ska bli skönt. Som jag sa, det var lite som en bortamatch där liksom. Åka buss och... Det var lite som vi mötte Elfsborg, men ibland känns det som att Elfsborg var ju svartgul också ju. Så att jag visste inte om det var Mjällby eller Elfsborg, så att det var speciellt.
Vad kommer det bli att möta Blåvitt och Djurgården som ändå är två klubbar då?
Ja, exakt. Nej, det var speciellt nu första matchen, springen på Ullevi där med fullsatt, och så stod inte Dahlberg i mål, men Emil var i högerback där också, så det är speciellt. Samtidigt är det länge sedan. Men man kommer ihåg den känslan när jag trivs på Ullevi, och det är fantastisk inramning där varje match, och framförallt när man är i premiär då.
Men det var ingen av dem som var intresserade nu när du...
Nej.
Hur kändes det?
Nej, det var inget så. Det är inget jag tänkte på. Jag skulle hitta en klubb som verkligen kände att de behövde mig. Och det var därför jag föll på Värnamo liksom.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker och tänker eller önskar kring podden. Bäst är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.